Vår läsning i Markus evangeliet fortsätter från kapitel 9, nu från vers 30 till 37. Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem: Människosonen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Men 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga honom. De kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma frågade han dem: Vad var det ni talade om på vägen? Men de teg, för på vägen hade de talat med varandra om vem som var den störste. Jesus satte sig ner, kallade på de 12 och sa till dem: Om någon vill vara den förste, så ska han vara den siste av alla och allas tjänare. Sedan tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, omfamnade det och sa till dem: Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig, och den som tar emot mig tar inte emot mig utan honom som har sänt mig. Så långt läsningen av detta avsnitt ur Markus 9 i Jesu namn och med bön om hans välsignelse över vår förståelse av det som har blivit läst. Och även idag ska vi använda oss av vår 3-stegsmetodik där vi tittar på tiden, teologin och tillämpningen, de 3 T:na. Ja, sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Mästaren och lärjungaskaran drar nu sannolikt på små och mindre trafikerade vägar åt sydost. Tillbaka till Genesarets stränder och Kapernaum, där så mycket av de stora undren och tecknen skedde. Faktum är att 25 av de 33 underverk som finns dokumenterade i Nya Testamentet utförde Jesus vid sjön, Genesarets sjö. Fjällstedt skriver någonting om teologin i det vi läser. Han säger så här: Jesus ville nu vara ensam med sina lärjungar för att i stillhet kunna berätta för dem om de viktiga sakerna som han förkunnade om sin död och uppståndelse. Det här är viktigt och intressant. Jesus talade om att, hur och varför han skulle dö på korset. Jesus förkunnar själv i evangelierna evangeliet om sin ställföreträdande död och sin uppståndelse. En del som menar att budskapet om Jesus som försonaren inte finns hos Jesus, de har misstagit sig väldigt allvarligt, för både i apostlarnas brev och i synnerhet hos Paulus, men också hos Jesus själv, så finns verkligen budskapet om att han ska dö för världens försoning, hur det ska gå till och varför. Lyssna lite på hur Jesus förkunnar evangelium om sig själv. Matteus 20 och 28. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är Jesu egna ord. Att han säger: jag har kommit för att ge mitt liv till lösen. Och det är själva frälsningsbudskapet. Inte bara hans budskap, utan honom som det som budskapet innehåller. Johannes 10 och 11. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Eller Matteus 16 och 21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste bli dödad och på 3:e dagen uppväckt. Så här hör vi alltså att Jesus förkunnar sin egen död och uppståndelse för världens frälsning. Till lösen för många, till frälsning för fåren. Lukas 17 och 24. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Matteus 26 och 28. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Här har vi alltså evangeliet om Jesus som försoningen och försonaren med Jesu egna ord. Och Johannes 10 och 14 och sedan i vers 17. Jag är den gode herden, jag känner mina får och mina får känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Så det står bortom alla tvivel klart att Jesus själv förkunnade sin egen död och uppståndelse som frälsnings- och försoningsverket. Och det är det som sedan utvecklas i apostlarnas brev. Tillämpning. Ja, ibland vill Jesus undervisa sina lärjungar i fred. I fred från världens larm och folkets skriande behov. Och det här kan låta oss förstå att vi både behöver ha inre samling och yttre slagkraft i församlingens liv. Det ena ska finnas utan att det andra blir lidande. Inre samling, undervisning, yttre slagkraft, evangelisation och vittnesbörd i ord och handling. Ja, så undervisar Jesus då om att han ska dö och uppstå efter 3 dagar. I judisk tideräkning är efter 3 dagar liktydigt med 3:e dagen. Och eftersom Jesu död berörde 3 kalenderdagar talas det därför om hur han uppstod på 3:e dagen. Alltså långfredag är dag 1, påskafton dag 2 och påskdagen dag 3. Startpunkten räknades alltså som dag 1 och inte dag 0 så att säga. Så att man förstår hur de tänkte där rent matematiskt med dygnet. Att man inte har förstått det här judiska sättet att tänka om dygnen har ju ställt till med en hel del huvudbry för människor som har försökt räkna ut alternativa ordningar för påskdagarna och sådär. Men det här förklarar saken, och i Gamla testamentet ser vi också att det här var ett vedertaget sätt att resonera om dygnen. Att det sker inom ramen för 3 dygn, det kan kallas för 3 dagar och 3 nätter eller på 3:e dagen. Första kungaboken till exempel, 12 och 5. Han svarade dem, gå och kom tillbaka till mig om 3 dagar. Och folket gick. Och sen läser vi, på 3:e dagen kom Jerobeam med allt folket i Israel till Rehabeam, så som kungen hade befallt. Han sa det, kom tillbaka till mig på 3:e dagen. Så om 3 dagar och på 3:e dagen. Alltså används utbytbart då i det här tänkandet om dygnen. Tredje Mosebok 19:6 kan vi också se det. Det ska ätas samma dag som ni offrade, eller nästa dag. Det som blir över till 3:e dagen ska brännas upp i eld. Så även fast bara första och sista dagen har börjat eller ännu inte nått sitt slut, så tänker man att man är inom ramen för 3 dagar. Teologi, ja, i Matteus evangeliet läser vi, från den tiden började Jesus förkunna. Och Fjellstedt skriver så här om detta då, att Jesus talar om sin död och uppståndelse. Tidigare hade Jesus endast i förbigående tagit upp detta ämne. Kunskapen om hans person måste först vara bekräftad innan de kunde bära det klart uttalade ordet om hans lidande. Alltså, det stora offentliga budskapet om försoningen fick alltså vänta tills efter hans uppståndelse. Han höll det för sig själv och för sina lärjungar fram till dess. I Matteus 17 läser vi att de inte förstod, men att de blev bedrövade. Alltså, insikten om vem Jesus är och varför han måste lida och dö gör att vi inte hör talet om korset med bedrövelse, utan vi förstår att det är en kraft till frälsning, ett stort tacksägelseämne, och faktiskt hör vi budskapet om korset med glädje. Det kan verka väldigt märkligt i och med att händelsen i sig är så mörk, men i ljuset av vad det bär med sig och hur det hela slutade, så kan vi lyssna på korsets budskap med glädje, eftersom vi vet att Jesus gjorde det med sikte på den stora glädjen, hans folks frälsning som låg framför honom. Och vi kan läsa i Hebreerbrevet 12:2: för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Så vi kan med glädje blicka tillbaka på dessa händelser som i sig är naturligtvis oerhört mörka och hemska. Johannes 16:20: jag säger er sanningen, ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. Så låt oss inte lyssna på försoningens budskap med bedrövelse, utan med oändlig glädje över vad det har fått innebära för oss. Vår sorg har vänts i frälsningsglädje. Tillämpning. Vi behöver be den helige ande om vägledning och insikt i försoningens djup. Bara för att korset är en hemsk tilldragelse kan vi inte avfärda det till förmån för billiga, moderna försoningsläror. Vi avslöjar oss själva som ovetande och ytliga om vi börjar förneka Kristi ställföreträdande korslidande och död för sitt folks synder, bara för att det känns läskigt. Att sonen, den andra personen i gudomen, i sin mänskliga kropp lider och dör för syndares frälsning ska vi betrakta med största djup och djupaste vördnad. Det ligger bortom sekulärhumanistiskt tänkande. Det är en gudomlig plan med en storhet som ska lovsjungas i evighet kring Guds och Lammets tron. Jesus dog i vårt ställe. Han dog för oss. Vi läser vidare. De kom till Kapernaum, och nu när Jesus var hemma så frågar han dem om vad de har talat om på vägen. Det här är den sista våren som Jesus är tillsammans med sina lärjungar. Efter påskhögtiden skulle allt komma att vara annorlunda för all framtid. Det här är också sista gången vi hör något om verksamhet i Kapernaum. Markus nämner aldrig staden mer i sitt evangelium. Teologi, ja, vi kan vända oss lite till studiebibeln. Där kan vi läsa följande. Lärjungarna teg, för de visste att det var fel av dem att prata som de gjorde. De kunde inte med att svara honom som just var redo att överlåta sig till det värsta, korsets död, medan de bara tänkte på sin egen prestige. De hade förstått ganska lite av Jesu undervisning. Det obehagliga är att detta opassande samtal om vem som är störst togs upp igen senare vid den sista måltiden. Och vi kan läsa i Lukas 22:24: det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. Då sa Jesus till dem, folkens kungar beter sig som herrar över dem och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste och ledaren ska vara som tjänaren. Det var alltså ur Lukas evangeliet. Tillämpning. Vårt sätt att göra oss större än vi är nästan alltid genom att tala nedsättande om andra eller påpeka andras brister. Det som i själva verket då sker är att vi i vår överlägsenhet avslöjar att vi är de som verkligen är små och ömkliga i vår syndfulla jakt på ära och popularitet på andras bekostnad. Som hon är då jag rakt inte, så det är så. Så det låter ofta. Och att genom att rikta stark kritik mot andra så försöker vi avleda uppmärksamheten från vår egen brist. Men i och med det så avslöjar vi oss desto mer. Så det här är viktiga ord. Den som vill vara störst bland er ska vara den andres tjänare. Och det här undervisar Jesus om. Och han talar till de 12, står det i nästa vers. Jesus satte sig ner, kallade på de 12 och sa till dem, om någon vill vara den första så ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Det här temat tar Paulus upp också i första Korinthierbrevet 9, att han har gjort sig till allas tjänare. De 12 innefattar ännu också Judas som skulle komma att förråda honom. Och i den rådande kulturen var tjänaren, eller slaven som det faktiskt står, den minst aktade av alla. Den minste som man kunde liksom köra med. Matteus 19:13. Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men, förlåt, lärjungarna visade bort dem. Här ser man hur tanken på att de små var obetydliga levde hos lärjungarna. Teologi, ja, den verkliga storheten består i att avstå från att vara stor. Så är det i Guds rike. Ordet tjänare är inte slav här utan det är diakonos. Det som vi har i vårt diakon. Och det betyder en frivillig tjänare. Till skillnad från doulos som betyder slav. En som bara tar emot order. Alltså, jag har gjort mig till allas tjänare. Jag väljer att vara en tjänare. Jag är inte en dörrmatta. Jag tar inte order av vem som helst. Jag känner inte att jag måste vara i tjänst på grund av att människor skapar dåligt samvete hos mig. Eller att jag har förpliktelser mot allt och alla. Nej, ledd av den helige ande så väljer jag själv att vara en frivillig tjänare. Det här är en väldigt viktig sak i tjänandet. Det är självvalt. En kristen är inte kallad att bli utnyttjad, men är kallad att frivilligt lägga ner sitt liv i tjänst för andra. Tillämpning. Ja, vi kan väl säga så här. Storhet i Guds rike mäts i kärlek, ödmjukhet och tjänande. Inte i ryktbarhet, framgång och imponerande erövringar. Och så kommer den där underbara scenen när han tar barnet och ställer det i centrum. Och vi börjar med tid. Vad säger det här om tiden vi befinner oss i? Jo, i denna kultur var, som jag antydde tidigare, barnen inte ansedda som värdefulla. De var mest bevis på att kvinnan var så att säga en riktig kvinna. Och de var mannens stolthet och arvtagare, inte minst då den förstfödde sonen. Det stora värdet i barnaskap som Jesus predikade verkar ha varit frånvarande i tidens tänkande. Och detta framkommer tydligast just i det vi läste när lärjungarna vill hindra mödrarna från att komma fram med barnen till Jesus. Och det står ju där att Jesus omfamnade barnet och sa till folket, den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Och omfamnade, det heter egentligen, eller det betyder egentligen på grekiska, den böjda armen. Eller det betyder att ta upp i famnen. Eller att ta upp i armarna. Det är det som står där, omfamnade. Och det är ett tecken på innerlig vänskap. Så antingen tog alltså Jesus upp barnet i sina armar, eller också la han sina armar kring barnet och visade på så vis sin attityd och hur han värdesatte vänskapen med de allra minsta. Teologi då? Ja, Jesus sätt att behandla barnet. Det symboliserar att man alltid ska ta till sig allt vad ett barn representerar. Den största är den som är mest lik barnet, mest förtröstansfull, minst självmedveten och mest beroende av Gud. Tillämpning. Och att ta emot ett sådant barn, det handlar inte bara om vårt sätt att vårda och skydda våra minsta. Inte heller bara om vår barn- och ungdomsverksamhet. Utan också om att vi alla som Guds barn ska ta emot, godta och välkomna varandra. Den som tar emot någon som är ett Guds barn i sitt hjärta kan faktiskt få ett möte med Gud själv, eftersom han använder människor för att göra sig känd på olika sätt. Vi kan så att säga möta Gud i vår nästa. Och vi kan betjäna Jesus genom att betjäna de minsta bland våra syskon så att säga i samma barnaskara. Så det här att ta emot ett barn, det handlar verkligen om att vi också som är Guds barn tar emot varandra. Romarbrevet 15:7. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Matteus 25:40. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Och sist men inte minst här ikväll, Johannes 13:20. Jag säger er sanningen. Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Amen.